Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com/nyfika. Nyfika sponsras av Svenska Kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond och Frukt Coffee Roasters. Idag pratar vi med Sara Norrgran. Välkommen till Nyfika.
Tack.
Vi börjar som vanligt med kaffe. Det kaffe vi har idag är ett tvättat från Etiopien. Som väldigt klassiskt av ett etiopiskt kaffe smakar typ så det citrustoner, väldigt fruktigt. Lite floral, alltså vad man nu kallar det på svenska. Ja, inte så bra. Antagligen blommigt, ja. Men här så är det, de har lärt sig de här termerna på engelska, så är det svårt på svenska. Men...
vi ska se. Gott. Jag tyckte det var jättegott.
Det här är just sånt. Så, alltså som ofta går hem hos de allra flesta.
Ja.
Jag brukar inte ha. Alltså för vissa av de här kafferna också kan vara så det att det finns många som kanske inte riktigt gillar dem, fast man annars är väldigt inne i. Men just det. Men Etiopien det här... brukar gå hem hos alla.
Ja, det här var nog gott. Kanske var lite blommig smak. Citrus tycker jag nog, jag känner lite av.
Ja, det finns. Vad brukar du dricka för kaffe?
Nå, det blir väl nog det här mest standard, vad vi har i butiken. Juhlamokka och de här. Vi det här dricker vi kanske inte så världens godaste kaffe här i Finland.
Nej, vi gör ju verkligen inte.
Ja. Men jag uppskattar nog just när man ibland får hem något kaffepaket av några kompisar. Det är en sån här specialkaffe. Så, nu var det ju jättegott då klockan är 2 på eftermiddagen att få en slurk kaffe.
Ja, visst. Här är ju intressant det. Det verkar vara som att vissa... det är svårt att tajma det här rätt med kaffe. För ibland har vi ju bandat sent på kvällen och då är det så att man inte vill dricka. Senaste avsnittet med Birgit så sa hon att ja, men nu är ni för tidiga för att jag vill dricka kaffe. Så här var ju också nytt.
Just det. Jag tycker också att det är ganska konstigt när jag far hem till mina föräldrar och de dricker alltid kaffe typ 8-9 tiden. Mm. Jag bara, nej, aldrig. Inte ska jag dricka kaffe nu den här tiden. Jag ska ju gå och sova snart. Men det hör till, kaffe på kvällen och så kan man sova bra.
Spännande.
Ja.
Nej, det gör jag inte heller själv.
Ja.
Vill du berätta vad det är du pysslar med? Du jobbar alltså med jämställdhetsfrågor och sport.
Ja.
Sådär brett.
Ja, det är det jag gör. Jag jobbar på finlandssvenska idrott. Och har jobbat där sedan 2019 med jämställdhetsfrågor. Och där ingår ju, det är ju jättebrett. Det kan handla om trakasserier, trakasserifri idrott och... jämlikhetsfrågor överlag och till en början så handlade det ju jättemycket om sån här, hur ska jag säga, liksom att få jämställdhet integrerat in i FSI som organisation.
Ja.
Så, men att det har börjat från det men sen utvecklats till olika teman och idag så jobbar jag också med förebyggande av ätstörningar inom idrotten. Det är en sån här som har kommit med in i bilden nu från årsskifte. Jag vikarierar en kollega nu som är föräldraledig. Så att det är också en sån där intressant grej. Men att jag skulle så där sammanfatta att jag jobbar med hållbarhetsfrågor inom idrotten.
Ja, alltså jag, Vi har ju tänkt ända sedan du var med på ett eftersnack som vi hade för ganska länge sedan. Ja, så jag tyckte det var jättegivande då du var med. Så att ända sedan dess har vi ju haft dig på raden egentligen och tänkt att i något skede så ska du vara med.
Vad cool.
Ja, just för att det var som jag tyckte det var intressant. Så det är just med jämställdhetsfrågor vad gäller sport. Och efter här nu på sistone har ju varit ganska upp på tapeten i väldigt många, eller på många olika sätt i media.
Ja.
Både vad gäller typ det här handbollslag, kvinnornas handbollslags dresscode.
Ja.
Och ja, transpersoner i OS och simmare och så vidare. Ja. Så att,
och senast, finns så många veckor sen så har det ju också kommit från den så här högst ledande organisationen inom idrotten, alltså olympiska kommittén, har ju varit också lite i blåsväder, att det har framkommit trakasserier där också, så att hela tiden så där ploppade upp någon sån här
som case. Internt i organisationen då, vad handlar det om? Okay.
Ja, såna där som man har liksom har fått pågå dåligt beteende, och sen har man kanske gett varningar, men vet du, man har inte tagit tag i problemet utan lite sopa det under mattan och
tänkt håll att varandra bakom ryggen.
Jag låter dem falla ner, men vet ni, förr eller senare så kommer det nog sen fram.
Ja.
Och jag tror att vi är som i idrotten nu i ett brytningsskede, det händer mycket och speciellt som finlandssvenska idrott, vi vill ta på allvar de här hållbarhetsfrågorna, jämställdhetsfrågorna, trakasserier som sker inom idrotten. Vi vill vara en föregångare och jobba förebyggande med de där sakerna. Och ibland så, alltså, när man gör förändringsarbete så det kanske inte tas alltid på så här emot med öppna armar, men det är ju alltid med förändring att det förorsakar ju stress på något vis hos någon. Men ja. Vad har du själv för så här förhållande till idrott?
Oj, wow. Ja. som barn i lågstadiet spelade jag fotboll i några år. Det var inte lyckat. Då vi hade med Axel Åhman i podden.
Ja.
För att jag inorskede på någon match så fick jag honom utpekad för mig som att han var min småkusin. Och jag blev så otroligt lättad då jag såg det, för att jag insåg att okej, jag är inte enda här som suger.
Okej.
Ja, så jag höll inte på så länge. Det var nog, alltså jag tyckte om det. Jag tyckte att det var roligt ett bra tag. Tills det blev så där liksom att man ska satsa väldigt mycket och man behöver ha träning åtminstone 3 gånger i veckan och det var som verkligen press på att ska man vara med så är man där för att prestera, vilket jag egentligen tycker att är helt fine. Jag har liksom, då jag tänker på sådana frågor så, eller liksom så där säger jag som att ja, men det är ju lite det sport går ut på, att pusha och se hur långt man kan komma och försöka bli så bra som möjligt, så visst, men jag var inte intresserad av det alls. Men istället hittar jag skidning. Och jag skidade ganska mycket.
Okej.
Och det var sånt som jag märkte att jag ändå var helt bra på. Jag var med på några tävlingar också. Där var jag inte bra. Men jag njöt väldigt mycket av att skida. Det har jag också slutat med sen jag flyttat till Åbo.
Just det. Men, ja.
Så det är väl typ där. Så det är min personliga förhållning till sport.
Ja.
Sen älskar jag att se på hockey. Då Finland spelar.
Dam eller herr hockey?
För det mesta herrhockey.
Ja.
Där är ju en sån intressant sak tycker jag. Att i och med här nu för 1 eller 2 år sedan då damerna spelade den där finalmatchen som i princip blev bortdömda av domarna så att vi förlorade. Efter det så har ju damhockey funnits mer på min radar.
Bra. Ja.
Och det har varit mera som sådär okej, okay, men intressant. De kan också liksom prestera och de kan också komma upp till de här höga bra platserna och liksom slåss om medaljerna. Och då blev det intressant.
Ja.
Så nu vad gäller nu senast OS så kollade vi ju en del då damerna spelade också. Och ja, så det har ju varit en sån sak att i och med att det har blivit mer typ uppmärksammat och känts mer... Nu måste jag säga då, innan så har jag ingen koll på hur bra de har varit. Om de har varit med och slått som detaljer, medaljer eller inte. Men åtminstone efter den där så hade det varit så, okej, okay, men visst, jag ska också liksom hänga med damerna. Så.
Ja.
Sen tycker jag ju rent personligt att det är roligare att se på herrhockey. För att det är mera fart.
Okej.
Okay. Så jag tycker att underhållningsnivån är bättre.
Mm. Jag tycker ju det är... Just som, jag tror, var det 2019 tror jag vi pratade om den där hockeymatchen som sen slutade med att damerna fick silver. Men,
är det så många år sedan?
Jag tror det var 2019 jag kollade också. Wow. Ja, det var en jättebra match tyckte jag.
Ja.
Men det året så tyckte jag att de hade gjort jättemycket effort på att få synlighet.
Mm.
Visa alla matcher och... De hade kvinnliga expertkommentatorer med i de här matcherna och fick mycket mer synlighet.
Mm.
Och det tycker jag resulterar, eller haft positiv så här resultat i att den har blivit populärare. Och folk är så här att, damen, det är ju intressant att följa med här också. Sen vet jag inte riktigt vad jag ska säga om den här... intresse. Jag tycker att det är tråkigt. Eller inte vet jag om du tycker det är tråkigt.
Nej, det tycker jag inte. Men jag gillar ju när det känns som att det är ett hetare tempo.
Mm.
Och det tycker jag att det är på de herrarna spelar landslagsmatcher.
Mm. Jag kan ju som tycka lite att det där är lite synd just att vi hamnar alltid lite i den situationen att vi jämför damer mot herrar.
Ja.
Och vi har ju, där måste man ju som också komma ihåg att damhockeyn har ju haft helt andra förutsättningar till att kunna, dels är det liksom de här fysiska grejerna som är olika. Därför kan man som inte tänka på att damerna skulle vara sämre på hockey för att de är nog otroligt bra. Att vi har bara olika fysiska förutsättningar. Men sen också att damhockeyn har ju aldrig haft samma ekonomiska förutsättningar. Aldrig har man ju satsat på damhockeyn. Nej. Och det har ju till att det finns inga professionella spelare.
Mm.
Så det hämmar ju på utvecklingen också.
Ja säkert. Alltså, förstås, det måste ju göra. Men där tänker jag ju då, alltså det här är knappast alla aspekter i det. Men en aspekt, varför det har satsats mindre måste ju vara om det inte drar lika stor liksom publikintresse. För att det är ju en... att det finns en ekonomisk logik i det.
Jag tror... Alltså delvis vill jag nu först tro att orsaken ligger till att damerna inte har för det första fått spela. Om vi tänker som också... Fotbollen blev ju... var ju oerhört populär där på före första världskriget.
Mm.
Var jättepopulär i England, damfotbollen. Men sen då de började bli riktigt bra så beslöt den här engelska fotbollsförbundet att nej, damerna får inte spela fotboll. Och sen så följde hela sån här världen med att gör detsamma, vi kan inte ha damer som spelar fotboll. Så Det har ju liksom skett till att vi har ett så här 50 års glapp där att vi har inte ens fått möjligheten att få den där synligheten.
Mm.
Men sen är det ju förstås klart är det ju det där att pengar styr. Och om vi vill ha jämställdhet så då måste vi också göra lite så här, satsa pengar på jämställdheten också.
Ja, men jag menar bara att därför är det ju en jättespännande grej just med damhockeyn att det har blivit så att det väcker mer intresse. För att det borde ju också resultera i att man kan satsa mer på damhockeyn.
Jo.
Och att det känns värt att satsa mer på damhockeyn.
Precis. Och jag tycker är du som den här fotbollen i Finland, så de har ju haft enormt bra ökning med på flicksidan de senaste åren.
Okay.
Och de har ju som gjort satsa på att nationella ligan, alltså damernas liga då, ska synas på TV, och de har satsa pengar på den där synligheten av de här Helmarits-spelarna då, att de ska vara, de är jättehärliga förebilder för flickor. Och det har ju resulterat då att, ja, att jag vill också spela fotboll. Men förstås, alltså nu är det ju alltid en risk som man tar om man bestämmer sig att hej, nu ska vi börja visa nationella ligan på TV, eller nu ska vi visa då Helmarit spelar en match mot England på primetime-tiden på fredag kväll klockan 20. Nu är det en risk nu man tar, men det är en risk tror jag som är värt att ta för att kunna göra de här förutsättningarna bättre för damidrottare.
Ja. Vet varför man bestämde att damerna inte ska få spela fotboll?
Väntas nu. Ja, alltså det var... Den här historien är jätteintressant. Alltså det är just den här, en sån här... Börja från att det var under första världskriget så måste ju männen ut på, i kriget. Och under den tiden så var kvinnorna där och jobbade på en sån här ammunitionsfabrik.
Och, hemmafronten.
Ja. Skötte den delen då. Och sen så också de då att vi ska börja spela så här under matpauserna lite fotboll. Och sen bara utvecklades det och det blev större och större den här... vad heter det nu sån här... när man har så här fabriksfotboll eller...
Okej.
Anyway. Så de blev väldigt populära. Det var just den här Dicker Ladies, en sån här... fotbollsklubb som fick enorm synlighet och de blev så här proffs och de fyllde de här stadion med var det 53 000 åskådare och den var helt fullproppad. Okay. Och, men sen efteråt då så när första världskriget var slut och männen kom tillbaka så började man inse att hej, vad är det här nu? Att nu har plötsligt damfotbollsspelare fått en massa synlighet. Och de är helt jättepopulära. Och att det här måste vi ju begränsa. Att inte kan de ju ta herrfotbollens synlighet. Och sen bestämde, alltså det är helt sjukt. Men att de bestämde då engelska fotbollsförbundet att nej, det är slut på ert spelande. Ja. Och sen liksom spred det sig över landsgränserna. Och, minns jag, var det på 60-talet? Eller 50, någon gång på 50-talet tror jag som man slog på den där regeln om att damen inte får spela fotboll. Och sen tog det ju förstås en tid att det började växa fram igen. Jag tror att det var i Sverige så var det typ 60-70-talet som damfotbollen gjorde entré igen.
Just det.
Mm. Ja, när man tänker på sånt så blir jag blir som lite irriterad över att man, det har fått ske såna saker. Men inte vi ju, jag menar, det var ju andra tider också. Ja, så att.
Ja, minns han.
Ja, och om jag ännu får så här dra några paralleller till finsk idrott.
Ja.
Så vi hade en väldigt inflytelserik man på 1900-talet, alltså år 1900. Lauri Pihkala hette han. Han hade jättemycket inflytelse inom idrotten. Det var just år 1900 som damerna fick delta på OS, i olympiska spelen. Det var tennis och golf tror jag de fick delta i. Den här Lauri Pihkala sa då att det här är som fem spikar i den olympiska kistan. Att, ja. Och sen när det är en person med sån makt på att säga såna saker. Så, ja. Men det var okej på den tiden. Men vi har ju lite av det där tankesättet. Även om man kan inte säga det högt ännu idag. Men kanske attityderna finns ännu kvar. Så där undangömt.
Ja, men åtminstone så påverkar det ju som... Alltså, attityder och inställningar tar ju länge att förändra i samhället. Mm. Så fastän man vill eller fastän man nu bestämmer att vi ska ha en mer jämställd sport. Så... Inte sker det ju bara på en natt att alla är liksom, hela folket ändrar attityd.
Nej.
Så, och det är klart att det sen då också just får sådana där längre gående konsekvenser som du nämnde om. Att, ja men om damhockeyn inte har funnits så länge eller damfotboll inte har funnits så länge så har man ju inte heller en tradition av att ha satsat på det. Och det är ju som på ett sätt naturligt men det är ju ändå inte liksom, det är ju ändå inte försvarbart.
Mm. Ja. Och om jag ser så där på...
Alltså naturligt i att man ser att det finns den konsekvensen, inte naturligt i att de var förbjudna att spela fotboll.
Ja, ja.
Ja.
Mm. Och jag kanske... Alltså idrotten än idag är ju på många håll väldigt så här mansdominerad. Mm. Och det... Ja... Jag tror att det också ännu... Så jämställdhetsarbete behöver också kunskap och förstå att vad är det som gör att det blir ojämställt. Och oftast de som är på en maktposition inom idrotten är oftast privilegierade personer. Alltså personer som inte har någonsin upplevt kanske någon diskriminering eller ifrågasättande... för sin åsikt eller sin bakgrund eller sin livsstil. Och så att när man är i en sån privilegierad position så kanske det är svårt att kunna se de här hindren för andra som inte är lika privilegierade.
Mm. Vad betyder jämställd sport? Vad är liksom... idealet, målet du ser framför dig när du pratar om det?
Att inte jag behöver jobba med de här frågorna längre, det är väl målet.
Det var ett bra svar. Men vad är det som betyder att du inte ska behöva jobba med frågorna längre?
Att alla har möjligheten att delta i idrott på trygga villkor. När det kommer till toppidrott så jag tror vi kommer aldrig att komma till en sån punkt att det är lika för alla. Det är rättvist för alla. Det tror jag inte. Mm. Men det som jag tycker är viktigast är att alla barn och unga som deltar i idrotten ska få en bra start. Alltså få ett bra förhållande till idrott och motion. Så att de ska få kunna känna glädje av det för resten av livet. Att de vill motionera hela resten av livet.
Mm.
För det är ju en viktig grej. Det handlar egentligen inte om det här med att vem som vinner. Eller, men att skapa förutsättningar till alla att kunna vara med och känna trygghet. Mm. Så, det var jättelångt
så
det här.
Så framförallt men... liksom sport som ett sätt, liksom en motionsform att ha kul tillsammans. Alltså.
Ja, alltså nu blev det klart att jag vill att det ska som både män och kvinnor eller vem du än är ska kunna delta i toppidrotten också, att det ska finnas samma förutsättningar att du gör det professionellt. Men det som är ändå som så här viktigast för mig är nog den där att vi den där motionen, att vi liksom fostrar barn och unga till att motion är bra. Mm. Och att du alltså idrotten har så många olika möjligheter, delvis den här fysiska aspekten men sociala, du lär dig liksom bara social och sociala kompetenser. Men sen också får du lär dig massa annat på vägen. Det kommer så här uppdrag inom idrotten, eller du lär dig känna din kropp, du lär dig fast om du mat eller något sånt, sådana saker.
Ja, och på den nivån så ser jag ju som inte, eller vad ska jag säga, på den nivån så känns det ju som att jobba för en jämställd, inkluderande sport där alla har möjlighet att vara med, så känns ju som perfekt. På elitnivå så dyker det upp frågor i mitt huvud då, som att jag menar, så per definition så är ju inte alla, alltså kan ju inte alla vara med. Och elitidrott är ju i sig själv exkluderande.
Mm.
För att det handlar ju om att mejsla fram de som är allra bäst. Och de som råkar ha liksom en kropp som är byggd specifikt för den här sporten. Mm. Som kanske får fördelar och därför är perfekt bra på den.
Mm.
Alltså, så där, jag blir sådär att i sådana sammanhang, vad betyder det att all, alltså, att säga då att alla ska få vara med känns som nästan som en tom platityr på något sätt, för att nej, sporten ter inte sig så.
Mm.
Då det kommer liksom upp till en viss professionell eller en viss seriös nivå, det behöver ju kanske inte vara professionellt för att sådana tendenser ska finnas.
Först tänker jag att alla vill ju inte hålla på med prestationsidrott. Alltså, jag föredrar egentligen att prata om prestationsidrott eller hög prestationsidrott istället för att lägga den där elitidrott.
Ja, det låter lämpligt.
För att det blir en sån där, man glorifierar jättelätt idrottare. Men du har helt rätt i att alla har ju inte förutsättningar.
Nej.
Som hur vi föds eller var vi föds.
Mm.
Eller just de här normerna inom idrotten är ju jättestark. Så bara det att du är lite avvikande från den där normen så gör att du genast liksom riskerar att falla bort redan i barn- och ungdomsidrotten.
Ja. Och så måste man ha ekonomisk möjlighet att satsa.
Precis.
Och det är ju också en väldigt privilegie egentligen.
Ja, och när man börjar kolla som på vem är det som hör till toppidrottare i varje land eller överhuvudtaget, så det är en ganska stark norm, och i Finland är det någon som åtminstone kommer från en sån här, vad ska man kalla, medelklass. Eller du har haft de här ekonomiska förutsättningarna och har haft föräldrar eller vårdnadshavare som för dig dit i idrotten.
Ja,
och i Finland är vi också, det är en ganska homogen grupp i slutändan. Så det, du har helt rätt i det där. Och det är kanske det som mitt och min kollegas arbete handlar om, att kunna som synliggöra de där hindren. För att vi går ju miste om en massa potentiella så här högpresterande idrottare redan i barn- och ungdomsåren. Mm. Bara för att de inte passar in i den här mallen. Inte vet jag vad den här frågan var nu. Kom vi på sidospår, men
Du ser som målet. Alltså, vad betyder en jämställd idrott?
Mm. Om alla kan vara med, ja.
Mm. För att på något sätt, just så där, om man då inte pratar om prestationsidrott, så då har jag lätt att föreställa mig vad en jämställd, inkluderande idrott betyder och vad de målen betyder. Pratar man om prestationsidrott har jag mycket svårare att ens föreställa mig. Alltså, föreställa mig vad det egentligen riktigt strävar till. Alltså, jag fattar ju liksom att vi ska få bort liksom trakasserier, vi ska få bort toxiska kulturer av att liksom dåliga skämt, whatever. Precis som i resten av samhället.
Mm.
Obviously. Men då är det ju samma arbete som i resten av samhället.
Mm.
Nu försöker jag tänka högt, så jag vet inte. Ja. Jag kanske säger en massa crap, men
ja.
För att det blir som en, just eftersom att jag tänker mig och ser just sport som exkluderande på ett sätt. Och att ska det vara prestationsidrott så måste det vara exkluderande på ett sätt. Så därför blir det så här, väcker det en nyfiken fråga hos mig. Att vad är det? Vad betyder då jämställdhet inom det?
Jag tror ändå på det där att kunna minska liksom på de där hindren som vi om vi tänker, alltså vad har du, alltså finns det, jag förstår det liksom, finns det könsmönster till exempel? Mm. Nu finns det ju en massa andra hinder, men nu tar jag ner det till den här jämställdhetsfrågan. Att kan vi se där att men det är mycket fler, vi har ju, alltså i Finland har man gjort en undersökning och räknat med att vem är det som räknas till professionell idrottare i Finland, och av dem är 1,6% kvinnor. Och jag tror ju nog...
Det är extremt lite.
Ja, det är extremt lite. Och jag tror ju nog att det finns massor med kvinnor som vill på riktigt satsa på idrotten. Mm. Så vi måste kunna ge de där förutsättningarna också att kunna göra det. Och speciellt alltså, ja, liksom ekonomiskt också. Men jag tror att som damidrottare i sig så har man kanske problematiserats för att man har en damkropp redan. Att man vet ganska lite om kvinnokroppen. Man, alltså, om vi räknar på idrottsforskning till exempel, så utgör kvinnor till 10% av all den här idrottsforskningen. Så all sån här träning och sånt, så ganska långt så utgår man från det som har forskats på män och, eller en blandning av män och kvinnor. Så ja.
Men förstås, och det blir ju också så där att men det hänger ju ihop med att om kvinnor typ har varit förbjudna eller aktivt hindrade från att, eller att det kanske inte ens har funnits professionella grenar inom sport, så ja, men då är det ju inte konstigt att man inte heller forskar om kvinnokroppen liksom vad gäller sport.
Ja.
Alltså jag menar, det är ju inte ett försvar, men jag bara tänkte tillbaka på det vi pratade om tidigare till honom, men jag kan ju förstå att det inte har blivit gjort.
Mm.
Om historien har sett ut som den har gjort. Alltså.
Ja. Jag tänker liksom ändå att jag tycker det är lite konstigt med att man inte har forskat desto mer på kvinnor, för nu har ju kvinnor idrottat ändå sedan, ja, de har ju varit med ändå.
Mm.
Och det är först på senaste åren som man har börjat forska kring mens och idrott.
Ja,
och det är ju en jätteviktig del av en idrottande kvinnas vardag.
Mm.
Och det tog ju som personligen för mig, så var jag ju först 30 år och hade slutat med min idrottskarriär. Då jag började förstå mig mera på min menscykel och hur den fungerar och hur jag ska kunna dra nytta av den. Så, och jag tycker den är liksom, jag blir så här fascinerad av min egen kropp också. Att wow, vad häftigt. Men varför har det inte funnits ett intresse för det här?
Ja. Det är ju intressant.
Ja.
Absurt.
Ja, att det eller är det bara jag som kvinna då kanske? Det kan hända att
men ja, men alltså där fanns ju också
den intresse av mens och idrott, men jag har i alla fall, jag som blivande tränare tycker att det är ett jätteviktigt tema att ta i beaktande.
Ja. Men varför tänker du att det gick så länge för dig innan du ens började tänka på de sakerna?
Nå, säkert den här tabun kring det, att inte man pratar, aldrig att vi skulle ha pratat om mens på något träningsläger eller visst kunde man så här bland så här idrottskompisar säga att hej, jag har mens idag eller mensvärk, att jag klarar inte av att träna idag eller någonting. Men det är ingenting jag har pratat med tränare om heller, så ja, det. Och sen just den där forskningen, att ännu, det är som först några år sedan tillbaka som man har börjat diskutera eller forska kring det. Och vi har ännu inte så där entydiga svar kring det. Och
kring vad? Alltså hur menscykeln påverkar
prestationsförmåga? Ja, att hur ska man kunna periodisera sin träning kring just det?
Okay.
Och, vi pratar ju som inom idrotten kopplar man ju testosteron, alltså det manliga könshormonet, som någonting positivt. Och det är bra för idrotten och du bygger muskler och du behöver testosteron.
Mm.
Men aldrig att vi pratar om östrogen, alltså kvinnliga könshormoner, som någonting så här idrottsmässigt bra. Eller det ska vara positivt för din idrottsprestation. Men det har ju visat sig ändå att som just som kvinnor i vissa perioder då den här östrogennivån höjs. Så det kan vara positivt just så för muskeluppbyggnaden. Alltså om du gör mycket styrka just kanske under den perioden. Men också att det är bra för din immunsystem. Att det boostar.
Okay.
Jag menar, varför kopplar vi inte östrogen då heller som till något så här idrottsprestationen, att det är bra.
Mm. Hur mycket förändring sker på det området då, tror du?
No, just nu så gör man ju nog forskningar att delvis det här med styrka, att hur periodiserar man det, men nu finns också forskning som pågår kring uthållighetsidrott och mens.
Ja.
På det viset är det bra här för att jag tror att i de här undersökningarna är det oftast lättare att få med också faktiskt de som håller på med toppidrott och prestationsidrott på hög nivå. Och då får vi kanske de bästa resultaten. Att ibland är det ju svårt med idrottsresultat att få med för tillfället prestationsidrottare. För man vill egentligen inte ändra på den där träningsstrukturen bara för ett test eller en forskning.
Nej, just det.
Så, men att, ja. Det
intressant.
Det är sådana saker som är bra, som håller på och sker just nu.
Mm. En sak som jag ju måste fråga om, som jag har varit på tapeten väldigt mycket, just hela debatten och allting kring transpersoner i idrott. Och främst alltså transkvinnor, alltså biologiska män som byter till kvinnor.
Mm.
Och jag har egentligen bara en tanke där som inte bara en tanke, men en grej som jag tycker att känns problematiskt. Och det känns ju som att det finns aspekter av att om man tar med dem, inkluderar dem i damidrott, så finns det ju liksom, på ett sätt känns det som att det går emot det här arbetet av att lyfta upp damernas idrott. Och den diskrepansen tycker jag är intressant, och jag antar att du har tänkt på det mer än jag.
Ja, det är nog hela tiden så där med i diskussionen, och ibland tycker jag det känns lite jobbigt att vara med i den där diskussionen, för att direkt man diskuterar den så kommer det kanske från utifrån något att så där kan du inte säga. Och oftast är den där att vi måste skydda den här kvinnliga kategorin inom idrotten. Men jag tycker att det är ändå viktigt att vi tar transpersoner, icke-binära, i försvar, för att det är så de personerna som på riktigt exkluderas från idrotten, för att den är så oerhört binär, idrotten. Det finns bara den här damkategorin och sen herrkategorin. Och vi har ju ännu inte kommit till någon resultat. Länge har vi ju väntat från internationella olympiska kommittén att de ska ge riktlinjer.
Mm.
Och de kom med en sån här med 10 principer kompendie som var väldigt tillintetsägande ännu.
Okay.
Ja. Jag tycker problemet här är det oftast att den här diskussionen eller inkluderingen av transpersoner ses som någonting negativt.
Mm.
Inte den där möjligheten att hur ska vi kunna inkludera också transkvinnor med i idrotten? Hur ska vi ge plats åt dem? Och länge har det ju varit jättemycket diskussion kring det här med testosteron.
Ja.
Och det är bara testosteron som gäller. Men det, så är det ju inte. Testosteron är inte avgörande i idrotten. Det är en fördel. Men då det handlar om transkvinnor.
Just det, så att bara liksom att skulle ha ett testosteronnivåsgräns så är liksom inte tillräckligt.
Ja, alltså ja, okay. Då skulle, om vi skulle ha nu en 100 meters sträcka vi måste springa, så då skulle man ju bara kunna säga att du har mest testosteron, du vinner. Nej, utan det handlar ju om kroppskomposition och allting ska som klaffa.
Yes.
Och muskelfibrar och you name it. Men det här, ja, för det första alltså när det handlar om transkvinnor så de vill ju sänka sina testosteronnivåer till noll. Så det handlar som inte om det. Men förstås just problemet är där att om man har genomgått den här puberteten. Så nu har man någon som forskar där att den här muskelmassan som... alltså vad händer med muskelmassan eller kraften man får från musklerna så sänks kanske inte tillräckligt fast testosteronnivåerna far till noll. Så att, ja, jag förstår att där kan finnas den här säkerhetsaspekten man måste ta i beaktande i vissa grenar. Mm. Till exempel där du, jag vet, någon kampsport eller boxning och sånt.
Mm.
Men jag tycker den här diskussionen så tar allt för mycket fasta på just de här små sakerna och just oftast är det där att det här är slutet för damidrotten. Inte är det alls slutet för damidrotten. Kan du ge mig ett namn ens där en transkvinna har vunnit det här OS-medaljer, VM-medaljer? Vi har det, nej, inte ännu.
No, vi har inte så lång historia av att transkvinnor har fått vara med heller.
Nej.
Men det som jag tycker är spännande sådär är ju att... Alltså, ibland, alltså just med transdebatten i allmänhet så finns det ju ofta läger som på något sätt pratar om det som att man helt vill glömma bort biologin. Alltså som att vi kan absolut inte prata om en biologisk man... som att det ens finns liksom biologiska skillnader eller på något sätt. Alltså, det som jag tycker är intressant med sporten blir att man kan inte riktigt räkna bort biologin.
Mm.
Och hela förstås det att vi har uppdelat sporten överhuvudtaget är ju förstås för att det finns biologiska skillnader mellan könen. Så därför gör man det typ. Men det väcker ju också frågan för mig att ja, men finns det då kanske grenar där man helt skulle kunna skippa uppdelningen?
Ja.
För att jag kan ju bra tänka mig att det finns en massa grenar där de biologiska skillnader vi vet att finns mellan män och kvinnor kanske inte spelar någon roll för just den sporten.
Mm. Ja, alltså det...
Och det tycker jag, det skulle man väl kunna göra. Det skulle vara skönt tycker jag.
Ja, och det finns några grenar, det är så här någon enduro och någon ridsport som har mixade. Men det kan ju hända att alla inte är intresserade av det där enduro. Enduro, alltså du måste ha någon motor, cykel eller du måste ha en häst.
Ja.
Okej, jag ska få mig en häst här nu.
Men det väcker ju liksom så här frågor om just dels varför vi har uppdelade i könskategorier.
Mm.
Ja.
Det är ju ganska nytt det här nu med att, eller länge har vi ju bara tänkt på då, inte vet jag om det är nytt, men i alla fall inom idrotten har vi tänkt länge på att det är bara, alltså det finns bara en kategori, det finns män och det finns kvinnor. Men det är ju nog ändå snarare en sån här mer skala, men var drar vi den där gränsen då? Vad är en kvinna? Vad tillåts, eller hur tillåts jag vara kvinna? Vad finns det för så här kriterier? För det är ju nog kvinnorna, alltså det är inte, pratar vi om männen, att vad krävs det att för att du ska vara en accepterad man och få tävla i herrkategorin?
Men det finns ju då, alltså förstås en viss problematik i att vi är inte lika rädda om någon transman skulle komma in i sporter i att vara bekymrad över att de har en biologisk fördel.
Får jag lägga? Ja. Alltså jag har en kompis, han är transman, och då han gjorde sin könskorrigering så måste han också ansöka då, för han tar alltså testosteroner regelbundet, och testosteron är ju, det är ju som typ doping då, man får inte ta det.
Precis.
Inom idrotten, så han måste göra en sån här ansökan. Att får han tävla då i herrklassen. Och han blev frågad, finns det risk att du vinner? Att, ja, det var okej att du får tävla, du får inte vinna. Du får inte vara tillräckligt bra.
Ja, men då är man ju i princip inte med.
Ja. Så, och han var, jag tycker han är så här härlig historia ändå, för han har varit riktigt prestationsidrottare på internationell nivå, och innan han korrigerade eller gjorde en könskorrigering och blev man, så han valde att vänta på korrigeringen för att han ville se vad han kan få ut av att vara idrottskvinna, att få det mesta ut av idrotten som kvinna.
Just det, okej.
Men förstås var det ju det också, att han hamnade ju att pusha på den där längtan av att vara i sin rätta kropp i flera år. Men ja, så där kanske vi kommer till det där också, att det finns en risk med det där, att om en kvinna plötsligt skulle vara bättre än en man, att det är ett ganska känsligt ämne. Eller om du är transman, att du får inte vara tillräckligt bra. Du får inte vara bäst, för då är det fel.
Alltså den där grejen med testosteron och att det var okej så länge han inte vinner. Så det känns väl mera som någon typ av bara, men byråkratiska regelverk för att testosteron är ett dopmedel.
Alltså, alla får vi ju, det finns ju som, alla måste man ju ta mediciner om det behövs, och vissa räknas som doping, och då gör man en sån här ansökan till WADA, att är det okej? Eller sen inom, om man inte är på internationell nivå, så är det inom så här,
just det, okej, okay, alltså så nivå, att man typ säger att hej, av medicinska skäl måste jag ta den här medicinen, får jag ändå vara med i sport?
Ja, okay. Till exempel om du har pollenallergi och du måste ha något kortison, så måste du alltid söka om sån här godkännande.
Okay.
För att då har du någonting som gör att du inte kan springa, eller att som hämmar din prestation. Du har en sjukdom eller någonting. Så det är ju som, det är ganska vanligt i idrotten att man gör sån här erivapaus. Jag vet inte vad det heter på svenska då, men erivapaus hakemus på finska.
Jag tycker att alla de här frågorna så blir för mig som att jag tänker att man måste vara försiktig med att bli som typ för dogmatisk och tänka att vi kan hitta ett svar på alla de här avgörandena som täcker allt. För jag går direkt till att vi behöver ju alltid avgöra det här från sport till sport.
Mm.
Hur sådana här fall ska behandlas.
Mm.
För att i väldigt många sporter så skulle jag inte se att det, alltså, kan jag tänka mig att de här frågorna blir mycket enklare. Men till exempel, alltså just det här som var upp med tyngdlyftning i OS. Det känns nog som en ganska absurd grej för mig, tycker jag. Någon som har gått igenom puberteten och växt upp som man, sen kan få vara med och tävla mot kvinnor. För där är det ju en sån uppenbar grej att män i allmänhet har mycket mera övre muskelstyrka. Ja. Alltså förstås inte på alla individnivå, och nu uppenbarligen vann han ju inte, men hon.
Mm.
Men det tycker jag nog är ganska absurt faktiskt.
Okej. Jag tycker det är ganska häftigt, jag, med tanke på att hon, alltså med, jag tänker att hon måste ju ha enormt pannben för det första, att ha tagit sig hela vägen till OS. Och med tanke på att den enorm, no, alltså skit som hon har fått ta emot
det,
från hela,
det tycker jag är imponerande,
idrottsvärlden. Och sen är det ju, många pratar ju just om det där, att det skulle som vara ett, alltså en jättestor risktagning nu, att alla män kommer att korrigera, göra en könskorrigering för att kunna vinna medaljer. Nej, alltså ingen går igenom ett sån process för att...
En säker strategi för att se till att det inte händer är ju att se till att kvinnosport hålls väldigt låg prestigefyllt.
Oh my god, nej. Nej, du, kvinnoidrotten behöver nog mycket mera uppskattning. Ja.
Förlåt.
Ja, jag tog det som ironi. Mm. Men ja, men... Alltså, jag håller med om det där att man kanske måste se då från gren till gren. Att finns det säkerhetsaspekter och så. Men jag skulle som vilja ändra den där diskussionen till att det är som någonting positivt. Vitsi, vad fint att idrotten är så pass inkluderande att vi kan på riktigt inkludera alla oberoende kön. Att det ska inte vara det här. Alltså könet ska inte vara ett hinder för att du ska kunna delta. Jag tror det finns mycket mer möjligheter än... Alltså det finns säkert bara några få idrottsgrenar i så fall som inte skulle kunna inkludera transkvinnor.
Mm.
Ja, och jag tänker som på alla transbarn och unga. De är... Tänk vad fint att de ser en kärna som har tagit sig hela vägen till OS. De förstår att hej, det finns en plats för mig också. Mm. Idrotten är också menad för mig.
Mm.
För det är ju de som faktiskt på riktigt faller ut. Ja. Redan i barn- och ungdomsidrotten. Mm. Så,
och det som du sa där, alltså, det håller jag ju med om, med att det är ganska imponerande att se någon med ett sånt pannben som liksom faktiskt bryter sig igenom alla sånt där.
Mm.
Går emot all sånt där skit och går emot alla förväntningar på hur man ska, alltså normer, whatever. Sånt tycker jag ju alltid är intressant och coolt att se.
Mm.
Så det är ju som en aspekt, men sen bara liksom den här att hur tacklar man de här sakerna för att liksom, ja, jag vet inte, rent regelmässigt med sporten. Jag tycker inte att det är lätt.
Nej, det är nog inte en lätt fråga. Och de här har man ju diskuterat redan jättelänge. Eller flera år på internationella olympiska kommittén. Och de har inte kunnat komma fram till någonting. För att det finns den här rättviseperspektivet. Men sen finns det de här diskrimineringslagarna. Att ingen får diskrimineras på grund av kön eller könsidentitet.
Mm.
Så vi måste hitta en sån här gyllene medelväg. Men det här är nog... det är ett sånt tema som väcker jättemycket känslor. Och de gånger jag har uttalat mig så här officiellt så brukar det komma nog så här att... Men hallå, har du inte tänkt på det där och att det funkar inte alls? Men samtidigt, jag är själv cis-person. Jag har ändå en viss plattform inom idrotten. Och då är det, tänker jag, att det är jag som måste också föra fram de här sakerna. För att minoriteter har inte lika stor plattform och synlighet. Ja.
Ja, nej, alltså uppenbarligen. Och speciellt om det, om man jobbar för att inkludera minoriteter som inte har varit med för, så har de ju uppenbarligen inte den plattformen eftersom att de inte har varit med.
Mm. Ja, det är ju nog. Alltså det är ju sådär statistiskt sett, ja, så ja, ser man ju att de, både transpersoner och icke-binära och sexuella minoriteter, så, mm, så det finns jättelite av dem i, inom idrotten, för att den är så och så här heteronormativ.
Ja. Ja, jag tycker det ska bli spännande nu också att se framåt hur den här debatten går och ja, var man landar. Och just det där att på något sätt, ja, visst är det heteronormativt, men samtidigt så finns det ju helt liksom, ja, men som du sa, att vi behöver ta i beaktande hur kvinnokroppen funkar. Mm. Vad gäller sport. Så vi kommer liksom inte bort ifrån den liksom biologiska aspekten av det. Så därför tycker jag att det här är just, vad gäller transdebatt överlag i samhället och whatever, så blir det här väldigt så där intressant, tycker jag. Mm. På ett helt annat sätt.
Mm. Men samtidigt kan vi ju också, måste vi forska sen kring det här med vad händer i den här transkorrigeringen, att
ja,
det är väl sånt som vi inte har sen forskat kring alls. Att, har den, ja, på, hur påverkar det på idrottsprestationen?
Nej, det har säkert inte blivit forskat om så mycket.
Ja. Nej, inte. Lite bara har man börjat på grund av just det här. Att det är liksom allt fler transpersoner har börjat ta plats ändå, eller vill idrotta, så då har det kommit behovet av det. Men jag tycker också att vi borde swisha eller liksom svänga det till det där positiva ändå. Det är inte en sån här att nu ska vi forska kring så att vi kan ställa någonting emot transpersoner, utan hur kan vi?
Nej, men man kan ju inte bedriva forskning för att med ett visst mål.
Nej.
För att då blir det oberoende vad, om målet är bra eller inte, eller så blir det ju inte bra forskning.
Mm.
Och här,
ja. Men just det där att vi liksom försöker svänga det och se de här möjligheterna att kunna på bästa möjliga sätt inkludera. Och i vilka grenar är det då?
Mm.
Finns nog många grenar.
Ja. Och har du annat för frågor och grejer du jobbar med som vi inte har pratat om? Jag tror att du nämnde om flera saker där i början och jag har tappat dem i mitt huvud.
Ja, vad har jag? När vi jobbar med trakasserier inom idrotten jättemycket nu. Vi utbildar kring det här temat trakasserifri idrott och hur vi förebygger det. Det har kommit fram, var det 2020 så hade man, kom det fram en sån här rapport från Finlands centrum för etik inom idrotten, att en tredjedel av kvinnor inom idrotten som har upplevt sexuella trakasserier, och var femte man så också upplevt sexuella trakasserier. Och av männen då så är det oftast de som tillhör en minoritet, en sexuell minoritet. Så sådana saker så är viktigt att man, för det första att man kan se. Man kan se vad är trakasserier, när är det, och sen att hur ingriper man i dem. Men vad kan föreningar, vad kan man göra på gräsrotsnivå för att kunna förebygga de här sakerna?
Så hur jobbar ni med det? Alltså, jobbar ni då för att ge typ föreningar verktyg att hantera det?
Ja, alltså nu har vi, häromdagen så hade vi utbildat vi vår egen personal kring de här teman. Så de har kunskapen om vad är det, vad handlar det om. Och sen förstås ut i föreningarna. Och vi har en massa material och sådana saker. För det där förebyggande arbetet är ju det viktigaste. Att sen, ingen vill ju komma dit till att det faktiskt får ske. Och delvis också i det här arbetet så pratar vi om att no, men ifall det är mot förmodan ändå sker, det kommer fram någonting. Det är inte i föreningen eller sen fast i ledande organ eller sånt. Vad gör vi då? Vad är de där stegen vi ska göra? Istället för att vi sopar under mattan. För det är ju det värsta. För då kan vi ju som inte fixa problemet. Så ja, det är sådana saker. Själv så studerar jag just nu till tränare också.
Okej.
Okay. Och där tänker jag att alltså, kvinnliga tränare så är nu fortfarande underrepresenterade. Mm. Men tack vare att inom finländsk idrott så har man haft flera projekt med det där att kunna få fram fler kvinnliga tränare. Så har det också ökat under de senaste 10 åren. Men jag tänker att när jag går den här utbildningen ibland så är det så här att men här finns nog ännu så där utvecklingspotential. Det skulle kunna bli ännu mera liksom jämställt. Och att de sakerna man pratar om är ämnade både för kvinnor och män eller oberoende vem du är. Ja. Så den liksom formas också till alla som deltar. Att det inte är endast det kanske bara manliga föreläsare. Vi måste ju, jag som kvinna, jag vill jättegärna höra hur det är att vara en kvinna och tränare.
Mm.
Jag vill veta att är det här en väg som jag vill gå? Finns det möjlighet för mig att vara en tränare i framtiden? För det finns en undersökning gjorde man i Tyskland. Och där visade det sig att kvinnliga tränare så i, vad var det, så här, hälften av dem, eller lite på var det ändå, eller mindre, alltså, var skilda. Alltså de har ingen partner eller är skilda, okay, jämfört med manliga tränare. Och där ser jag också så där ett könsmönster, att varför är det så? Är det faktiskt så mycket svårare att kunna vara kvinna och kanske ha en familj än att vara man och ha familj?
Mm.
För att en tränare, tränarjobb går väldigt mycket ut på det där att du är borta mycket och du ska vara tillgänglig lite 24-7.
Precis, ja. Så att, jag skulle gissa att man ser liknande statistik med andra, alltså, saker som ter sig likadant.
Ja. Nej, men jag läste någon gång på YLE också, minns ni vilken, var det inom Finland man hade undersökt det, men att kvinnor på ledande positioner så har 10% skiljer sig efter 3 år.
Mm.
Att det är som en risk det där när man gör karriär som kvinna, att sen funkar inte längre så här relationer hemma.
Ja, men jag tror nog också att det där avgörande att, eller att göra de uppoffringar som krävs för att faktiskt satsa på sin karriär, så tror jag ju nog är svårare att göra för en kvinna.
Mm. Ja, då.
Och jag tror ju verkligen att många kvinnor väljer att inte satsa på sin karriär för att man vill satt liksom mera vara hemmamamma.
Mm. Men där
vad tror du skilsmässorna där då? Vad tror du man kan förklara dem med? Har du teorier?
Nej, alltså jag tänker att det handlar nog om sådana här könsroller och förväntningar på könen. Sådana saker. Jag vet inte, jag vill liksom inte, ja. Är det på riktigt så att man som kvinna vill vara hellre? Eller, nej, okej, jag vet inte. vill jag vara hemma mamma med, eller vill min partner kanske vara hemma pappa?
Mm.
Att handlar det på riktigt för att jag nu råkar vara född i kvinna så vill jag vara det. Men jag är inte den personen. Jag vill inte vara hemma mamma, utan det är min partner som får vara hemma pappa.
Mm.
Men ja. Men sen,
ja, men alltså jag kan bra tänka mig att, att någon som absolut vill satsa på karriären då. Jag ska se nu, hur formulerar jag det här. Nu har jag sagt så mycket redan under det här samtalet som kan bli fel. Så att det...
Jag kan nog ändå jag också sagt mycket saker fel. Vi får se sen vad feedbacken är.
Ja. Ja, men okej, jag måste ju försöka på något sätt. Om den där frågan av att satsa jag på karriären är mycket svårare och mycket mer närvarande för en kvinna än för en man. Så om man då väljer att faktiskt satsa på sin karriär så är jag ju inte jätteförvånad om det bland såna finns högre procent av skilsmässor. För att det betyder ju att man på något sätt har, gör det, prioriterat bort familjen.
Ja, alltså att det...
Jag vet att jag inte riktigt lyckas formulera vad jag tänker, men...
Men ja, det är ju kanske... Du är ju som inne på det där just att det är mer accepterat att man som man kanske prioriterar bort
ja, förstås är det mer accepterat, men det är också lättare. Kvinna.
Ja, men ja, på vilket sätt är det lättare?
Alltså rent statistiskt sett så är ju män inte... Har ju inte lika på det sättet... Ja, jag vet. Det är spännande.
Ja. Klockan tickar.
Nej, men alltså mer kvinnor är ju funtade så att man gärna vill vara hemma med barn än om man jämför med män.
Okej, okay, ja. Jag vet.
Mera män har lättare att lämna familjen och alltså inte lämna som i att chilla sig, men liksom gå ut ur hemmet och jobba. Och det finns ju förstås historiska whatever skäl till att, alltså jag menar, det är en ganska, under lång tid så tror jag att sådana saker har gynnat vårt samhälle och den struktur vi har byggt vår kultur och samhälle på. Jag säger inte att det måste vara så. Men vad var din fråga?
Varför du tror det är lättare?
Ja, exakt. Så det var det jag menade med att det är lättare. Alltså det är... Statistiskt sett så finns det mera män som hellre satsar på sin karriär än vad det finns kvinnor.
Okay.
Och det tror jag också är en del orsak till varför det finns löneskillnader mellan män och kvinnor.
Ja. Nu, om jag återgår till...
Det blev en annan fråga.
Ja, vi ska se om jag får den här röda tråden här. Men om jag återgår till idrotten så,
ja,
och kommer samt till ungdomsidrott och kollar med så här statistiskt sett mellan flickor och pojkar. Tidigare var det så att flickorna slutade i högre grad än vad pojkarna gjorde, men den har blivit mer jämställd den där. Men man ser ändå den där skillnaden där att flickor väljer, eller de idrottar på ett annat sätt än vad pojkar gör. Pojkar gör det mer intensivt och mer målmedvetet.
Just det.
Men jag tror ju också att det inte ligger direkt i det att man är född med en snippa som gör att man inte vill idrotta på hög nivå. Utan att det handlar mera om det där hur vi som förhåller oss till flickor och pojkar. Att omedvetet så pratar vi på ett annat sätt med till flickorna och till pojkarna. Och kanske uppmuntrar pojkar mera till det där. Att det ska vara liksom, man ska ge allt och vädde lite sådär. Du vet den där machokulturen lite. Ja. Att vi förväntar oss olika av flickor och pojkar.
Jag
tror att absolut. Där ligger det ju kanske också någonting i den där så här sociala könet och förväntade könet.
Mm. Ja, det tror jag det kan göra.
På att vi kanske sen väljer annat också i karriären. Ja. Eller? Och speciellt som i idrotten då, så då också kvinnor på hög nivå, alltså som idrottar på hög nivå, när de slutar, så då slutar de på riktigt från idrotten. Istället för att de blir kvar där och börjar fortsätta som tränare eller bli ledare eller domare. Nej, det finns inte den där platsen, eller naturliga platsen kanske att fortsätta. Jämt emot vad herrar eller männen. Att där blir det på något vis lättare att sen fortsätta på med andra uppgifter inom idrotten.
Men nu går du dit.
Vad sa du?
Men du går dit. Och blir tränare.
Nu inte vet jag ju. Jag har ett stort intresse för det nu. Men ja. Men det är ju sådana frågor jag ibland funderar kring. Att vill jag, liksom, vilken nivå vill jag liksom satsa på det här?
Mm.
Eller finns det den möjligheten för mig? Eller kommer jag att känna mig ensam? Mm. Vill jag vara en kvinna i en väldigt mansdominerad värld? Jag behöver också så här, känna mångfald för att känna mig trygg. Ja.
Bra. Ja, jag tror att vi behöver avsluta.
Ja.
Men otroligt spännande hade varit att prata med dig.
Ja, det har det. Jag hoppas, det finns så mycket saker ändå som borde pratas. Så hoppas.
Ja,
det blev rätt sagt allting. Det kan ju tolkas alltid på.
Jag tror åtminstone sätt. Jag har sagt mycket som kan tolkas fel. Men, men jag tycker också att det är lite roligt. Alltså lite spännande. Så att nu får vi se. Men det var jättebra. Ja. Jätteroligt att prata med dig.
Ja, tack. Detsamma.
Så, jag brukar ha svårt att komma igång med ett samtal, men inte att avsluta. Jag vet inte vad jag ska säga. Tack och hej.
Tack.
Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.